Hej, jag heter Louise Edlund Winblad och jag har ett Instagramkonto som heter Hej Hej Vardag. Jag har valt det här avsnittet eftersom jag lyssnade på det med ambitionen att bli min mans terapeut när det kommer till perfektionism. För jag tycker att han är lite för perfektionistisk när det kommer till städning. Det kanske jag kan vara, men det här avsnittet blev ju minst lika mycket terapi för mig själv. Och jag kan bara tipsa vidare om detta väldigt intressanta och som vanligt träffande avsnitt. Hej då!
Få saker är så störiga och självförhärligande som personer som hävdar att de själva är perfektionister. Äsch, jag är som perfektionist här. Prioriterar jag att aldrig någonsin göra fel. Jag gör inga misstag, jag gör inga plumpar i mitt protokoll. Min ribba är lite högre än er andras. Men vi är alla perfektionister lite till mans. Och vissa på en nivå så att det faktiskt får ganska ödesdigra konsekvenser för våra liv. Varmt välkommen till Dumma människor med mig Lina Tonsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. I denna podd fokuserar vi på mänskligt beteende och tittar på forskningen som förklarar varför vi beter oss som vi gör. Och dagens avsnitt fokuserar på perfektionism. Varför gör det oss till dumma människor? Varför har vi den? Är den bra eller dålig? Och hur kan vi, om vi skulle vilja vara lite mindre perfektionister, göra för att slippa de dåliga sidorna av det?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Perfektionist, Björn, om vi börjar i den här änden. Är det en diagnos? Kan en läkare eller en psykolog säga så här: det du lider av är perfektionism?
Det är inte en sån diagnos i teknisk mening.
Sådär, som hypokondri eller
depression eller så. Nej. Men däremot så är det väldigt närkopplat till massa olika diagnoser som vi kommer att se. Och dessutom kan den vara liksom patologisk, att den ställer till det så att den måste behandlas.
Spännande. Och allt detta ska vi få veta mer om snart. Var vill du börja?
Jag tänkte att vi kan börja lite i historien. Mm. Och då, det var ingenting som så här Spinoza, när han nu levde för jättemånga hundra år sedan, satt och diskuterade för jämnan.
Det är en ny historia.
Ja, om man kollar så här, psykologihistorien, så är det alltså någonstans runt mitten på förra seklet, 1950, där kring, så började det diskuteras lite mer på allvar. Det var någon som hade det lite olyckliga namnet Horny.
Nej, det hade en inte.
Jo.
Horny.
Karen Horny. Hon måste ha varit EY på slutet.
Ja, ändå.
Ja, hon beskrev perfektionism som the tyranny of the should. Måstets tyranni.
Ah, kan du utveckla det? Det är nästan så att jag inte begriper.
The tyranny of the should. Alltså att man liksom måste alltid lite mer.
Okej. Okay,
Måste. Borde, måste.
Man är bordestyrd liksom.
Ja, lite så. Mm. Ja. Och i hennes syn så var det ett liksom problematiskt personlighetsdrag endast. Sådär. Någonting som man borde jobba med. Mm. Och ungefär samtidigt, tror jag det var, så var det någon som hette Alfred Adler. Liksom Horny kom han från den här psykoanalytiska idétraditionen då. Mm. Han hade en lite mer förlåtande syn på perfektionism. Han menade att det var en del av att vara människa. Den här strävan efter det perfekta. Alltså det liksom ingår i paketet. Lite för oss alla, typ sådär. Och att den kan ta sig olika uttryck. Antingen en slags normal perfektionism eller en mer patologisk som går överstyr och som blir liksom jobbig och dålig för oss.
Som lite alla möjliga våra beteenden. Mm. Att i lagom dos, inga problem.
Ja.
Som en liten följdfråga på det här, den mänskliga delen av det. Hur resonerar man då? Att perfektionismen är mänsklig för att vi människor ska sträva efter att bli bättre och bättre och bättre. Och då bör vi ha liksom olika målbilder som är mer eller mindre ouppnåeliga för att inte bara säga såhär, det här duger.
Ja,
det
var lite så han tänkte då. Mm. Det är lite omdebatterat det där. Mm. Jag läste en intervju med en som heter Paul Hewitt till exempel, kanadensisk forskare, psykolog och ett stort namn inom det här med perfektionism. Och han är bara jätteirriterad på de som menar att så här, perfektionism kan vara funktionellt eller liksom adaptivt eller bra. Så han menar att det är bara dåligt.
Bara skit.
Tycker han. Just det här att det liksom definitionsmässigt innebär att man aldrig räcker till.
Ja, just det.
Att det, liksom, det kan inte vara något bra med det. Och att man ska inte förväxla det med strävan efter att vara liksom fantastisk eller otrolig eller till och med elit. Vilket han menar, det är fine. Men där perfektionismen är något annat. Och han drog exemplet, han hade någon sån här fallstudie då med en väldigt perfektionistiskt lagd student som behövde nå betyget A+. I, antar jag, det kanadensiska skolsystemet eller universitetsväsendet för att uppnå någonting som han ville. Och sen så när han väl gör det, tror du att det är frid och fröjd då?
Nej, då vill han ha guldstjärna. Då vill han ha ännu mer.
Ja. Då var han missnöjd med att han hade behövt lägga så mycket tid på att nå upp det här betyget.
Ja, det skulle varit lättare.
Det här bevisar bara att han är dum i huvudet som behövde jobba så hårt för att få det här betyget. Alltså det blir aldrig bra sådär.
Alltså jag relaterar till studenten.
Mm.
Och hade gärna sett att det här avsnittet kom fram till att den här perfektionismen är kanon. Den är bra, den fyller en funktion.
Ja, nej, men man kan argumentera för det faktiskt. Alltså det här var den här Paul Hewitt säger då. Att han tycker att det är, man ska inte blanda ihop perfektionism med strävan efter excellence.
Mm.
Men om vi bara hoppar tillbaka lite i historien då. Mm. Jag tror att det var runt 70-, 80-, 90-talen sen så började man hitta olika typer av perfektionism och liksom dela in det på olika sätt. Och sen så har man så småningom landat i en ganska hyfsat etablerad modell som är perfektionism i tre delar så här, som man tänker sig eller brukar prata om. Dels som är självorienterad, att man tänker att jag behöver vara perfekt.
Mm.
Men sen kan den också vara liksom utåtriktad. Jag tycker att andra ska vara perfekta.
Aha, du också, och du också, och de jag jobbar med måste vara perfekta, och det är min fru och min, ja, fattar.
Och så ibland pratar man om sån social perfektionism, eller att man är väldigt upptagen vid andras bedömningar av en själv och tänker att andra tycker att jag behöver vara perfekt. Jag behöver vara perfekt i andras ögon. Så, och allt det här uppträder ofta tillsammans, det är min erfarenhet sådär. Men att det kan vara lite tonvikt på
just
olika.
Just det.
Jag är perfektionist.
Hur liksom definieras perfektionism då, om vi går på det nu? Och det är lite olika faktiskt. Alltså, om man slår upp en vanlig ordbok så är det ofta något i stil med att man vägrar acceptera sånt som inte uppnår perfekt standard. Alltså sånt vardaglig förståelse. Och det här är något som uppskattas ganska mycket i vårt samhälle, tycker du inte?
Jo.
Det är sånt som att man är typ välorganiserad, noggrann med detaljer.
Hel och ren och ordning på torpet och leveranssäker.
Och det är något man brukar säga så här att han nöjer sig bara med det bästa, eller hon nöjer sig bara med det bästa. Det är, det är en komplimang.
Verkligen, verkligen.
Och vi har ju såna här, ta en sån som Steve Jobs, otrolig attention to detail. Han blev galen om inte allt var helt perfekt.
Just det.
Pratar man om i beundrande ordalag.
Ja, exakt. Och fint och eftersträvansvärt att vara så noga med allt.
Just det.
Aldrig inga plumpar i protokollet, inga gamla skelett i garderoben och fel och misstag som solka ner.
Ja. Men om man tittar i psykologisk litteratur idag så är det inte alls lika mysig vinkel på det här med perfektionism.
Nej.
En definition som jag stötte på till exempel nu då är följande. Perfektionism är att vara krävande mot sig själv och andra och att tvångsmässigt sträva efter utfall som är svåra att uppnå.
Vilka osköna ord.
Ja. Eller hur? Då blir det en lite annan...
Det blir en verkligen annan framing där.
Och det här liksom ringar ju in många av de problem som är kopplade till det här med perfektionism. Från typ mitt perspektiv då. Ska vi köra igenom en liten lista?
Ja. Listan över problem med perfektionist, punkt 1.
Man får en prestationsbaserad självkänsla.
Nähä.
Som då blir väldigt liksom ömtålig. Ens självkänsla blir väldigt skakig. För att den kan vara kanon när det går bra, men om det inte går bra då? Alltså om man hänger upp allt på något väldigt avgränsat. Hur bra jag är på mitt jobb till exempel. Och sen så går det inte bra på jobbet. Och så känner man sig som en liten blöt fläck.
Okej, förlåt. Jag har läst självkänsla nu, böckerna etc. Men vad ska då ens egen uppskattning vara upphängd på som är så himla mycket bättre än prestation, va?
Alltså den kan väl vara upphängd på tusen olika saker.
Ja, men jag är en bra vän, det är väl också prestation?
Eller?
Jag är en fin dotter, det är prestation. Ja, det tycker jag. Alltså... Eller det här, jag bara är, du duger som du är. Ja, vill jag säga. Hur skulle det se ut? Förlåt mothugg, men...
Nej, men du kommer få mer mothugg på det sen. För att precis den där typen av inställning är ju en grej som man faktiskt behandlar. Man går in och liksom behandlar den hos perfektionismpatienter.
Ja, okej. Okay.
Men om vi liksom uppehåller oss vid problembitar. Du kan se att det kan vara lite problematiskt att hänga upp hela sin känsla av värde.
Om man säger att jag har åstadkommit mycket på en arbetsdag men ändå går och grämer mig över att det var fel talsträck, så är ju det eventuellt synd. Att istället för att känna så här, fan bra grejer vi gjorde, och bara att jag aldrig får till det där strecket.
Och jag tänker, man vill ju också kunna separera liksom en dålig dag på jobbet från ens eget människovärde, eller?
Vi får
återkomma till det om en liten stund. Vilken tur att vi kommer att göra det.
Problem med perfektionist nummer 2.
Ja, man blir inflexibel och regelstyrd. Hur känns det att höra det?
Inget bra. Men jag fattar ju, det stämmer ju såklart.
Ja.
Att det ska vara på ett visst sätt. Perfektionism, om det var väldigt öppet, man kan vara perfekt på en miljon olika sätt. Så hade det ju inte hetat perfektionism.
Nej, saker och ting ska göras på ett visst sätt. Sådär. Det är en sån här grej som jag alltid tar upp med klienter som har en perfektionistisk tendens. Det är livsregler, tidigt inlärda livsregler. Jag brukar lägga någon session på att liksom identifiera sådana. Och vad är det, tänker du? Jo, det är sån här mantran som man går runt med. Alltså regler för hur man ska leva sitt liv. som ofta är en mening typ, och som man inte ens på en rak fråga kan motivera varför det ska vara på det sättet.
Nej, just det, man blir bara lite sur om någon ifrågasätter, som jag blir nu.
Kan man inte göra sitt bästa, är ingen idé att göra någonting alls.
Rätt ska vara rätt.
Kan inte bli perfekt, kan det lika gärna vara. Alltså den typen av grejer. Så här, jo, men varför då? Nej, men det bara är så.
Ja, exakt. Ja.
Så att alla sådana frågor som man besvarar med, nej, men det bara är så.
Just det.
Då är vi på någonting. Och det är ofta någonting som man har med sig från barndomen då.
Och inte nödvändigtvis för att det här har mamma och pappa sagt.
Nej.
Utan för att det här har mamma och pappa gjort. Och visat.
Precis, alltså exakt, det är en sån här, vi kan väl ta det nu då, att det är en sån här grej som man, var kommer perfektionism ifrån?
Ja.
Det verkar finnas en genetisk komponent, men också en miljömässig. Så att man får dubbelt från föräldrarna, alltså dels liksom ärftligt, men också att man, det blir sån här modellinlärning, man ser hur ens föräldrar gör.
Just det.
Och man kanske blir så att säga dömd när man inte lever upp till de här högt ställda reglerna och sådär. Men man blir inflexibel, regelstyrd, och det här är ju något som kan vara ganska störigt med perfektionister.
Alltså, ja, såklart, för omgivningen är värdelöst.
Precis. Men saker och ting ska alltid göras på ett visst sätt. En städning ska alltid vara...
Där är jag inte perfektionistisk, Antille. Absolut inte.
Nej, exakt.
Men jag fattar generellt att den
behöver inte vara generaliserad. Det kan vara avgränsat till vissa specifika saker. Sådär. Men om man tar städexemplet då.
Just.
Jag stött på det någon gång i mitt liv faktiskt. Med såhär, du vet när man delar en stuga någonstans. Med ett kompisgäng till exempel.
Exakt.
Och sen så ska du städas efteråt.
Ja, och det är någon som är där. Fogarna vid kakelplattorna. De ska ta med fan vad rena, säger någon, och stå med tandborste och liksom kämpa hjärnet.
Apropå man själv... det här med tidigt inlärda livsregler. Det här har jag stött på. Jag kommer faktiskt på två olika personer nu som jag älskar på alla andra sätt. Men som har den här regeln. När man lämnar ett ställe ska det vara finare än när man kom.
Just det.
Varför i helvete då? Säger jag. Varför?
Vet du vad min mamma har lärt mig?
Nej.
Man lämnar aldrig en offentlig toalett utan att den är top-notch städad.
Okej.
Okay. Så vi går in på en bilmack, man stannar bilen och det ligger ett papperstussar på golvet, det är smuts. Då städar man upp det så det är fint för nästa som kommer.
Det är något väldigt fint och prosocialt i det. Okay.
Ja, men lite snuskigt och tidskrävande kan jag säga också. Men jag kan inte lämna en offentlig toalett utan att städa undan.
Nej, och det är där det blir ett problem då. Alltså när man blir regelstyrd. Det är ju inte den här fina grejen i sig att göra snyggt till nästa som kommer som är problematisk. Den är ju bara fin. Problematiskt är när man blir inflexibel och inte kan göra annorlunda.
Just det.
För att då är man där i den där fjällstugan och man kanske är bakis eller någonting. Och jag bara vill inte... hålla på och med en tandborste skrubba toalettstolen. För att det hade ingen gjort innan vi kom hit.
Alltså, nej, just det.
Släpp din rigida regel. Kan vi inte bara ha lite mysigt?
Just
och
det.
Vid minst ett av de här tillfällena så har jag ryckt ihop. Det har blivit bråk. För att jag har stört mig så mycket på den här inflexibiliteten. Sådär.
Just, och personen i fråga har det där som en sån där dog som är oifrågasättbar.
Ja.
Att det är en sån här grundläggande värdering. Så när du säger så ifrågasätter du hela världsbilden, och det gör man bara inte.
Nej, men exakt.
Everything has to be perfect.
Problem med perfektionism nummer 3.
Man hamnar i särskilda tankefel eller bias särskilt ofta.
Inte jag.
Vi får väl se. Till exempel svartvitt tänkande. Man lämnar in en uppsats och antingen så är den perfekt. Eller så är den helt jävla värdelös.
Just det. Ja, men det
Vad säger du? Hade jag ett mellanrum mellan en punkt och sista bokstaven i en mening? På sidan 3 av 126. Då är den ju helt... Det är biobränsle. Släng det i brasan liksom. Ja, typ så.
Och nu tar du i och skämtar lite, men jag... tycker det.
Ja, okej. Okay.
Nej, men alltså det är sån jävla skillnad. Så här, var du tvungen att göra det där lilla felet så att det inte blev fläckfritt och bra?
Ja.
Slarv, vad dumt.
Mm-hmm.
Synd, kunde du inte bara kolla igenom det där en gång till?
Ja.
Är min känsla inför mig själv, ska sägas.
Just det. En annan sån grej, annan tankefel då, är det som kallas övergeneralisering. Det vill säga att man drar väldigt, väldigt långtgående slutsatser utifrån den här lilla grejen. Alltså delvis relaterat, men mer kopplat till ens egen person. Sådär, att okej, jag missade att sätta en punkt där. Det var ingen punkt i slutet på den meningen på sidan 3 av 120 i min uppsats. Alltså jag är en värdelös människa.
Ja, just det.
Mm. Det liksom generaliserar ett litet fel till att gälla hela min person.
Just det. Mm. Finns det någon anledning till att både du och jag nu väldigt mycket tar upp skriv, stavning, den typen av exempel?
Jag vet inte, det skulle kunna vara vad som helst.
Jag börjar nyfiken för att det är liksom peak perfektionism för mig. Men samtidigt så här, jag gjorde bolognese, det blev med falukorv, alltså så här, väldigt många andra områden så är det lite strunt samma, ja, för där finns inte samma regel. Jag bryr mig, det finns klart det finns regelverk för de som är insnöade på det.
Nej, men där har du väl en jätteviktig poäng. Och faktiskt får jag liksom revidera min självbild live on tape. Nämligen att, jag sa ju till dig innan här att jag är noll perfektionistisk.
Ja, noll sa du när vi innan vi skulle
men det är verkligen inte sant. För att jag vill ju så här, dra en så här katana, vet du vad det är?
Det är säkert något som gör ont.
Det är så här japanskt samurajsvärd. Det är bara killar som vet vad det är för något. Genom frontalloben, om jag har stavat fel i en tweet, till exempel.
Ja, precis.
Eller jag vill typ radera tweeten. Medans, till exempel, när det handlar om att måla en vägg.
Ja, nej, men då tejpar inte du. Grundmålar.
Jag vet inte ens vad det är. Alltså, där kan jag vara hur slarvig som helst. Ja. Apropå det exemplet, så hade jag en kompis som är inredningsarkitekt. Mm. Och hon hade målat med någon sån här vacker rosa färg hemma inomhus. Mm. Jag bara, gud vad snyggt. Hon bara, det här är det värsta. Alltså det är så fruktansvärt hemskt. Jag ska aldrig någonsin mer måla själv. Mm. Utan jag ska ta in proffs. Mm. För det här är ju en sån katastrof. Alltså jag kunde inte, inte ens när jag tog på mig de glasögonen och letade fel, kunde jag hitta något fel med hennes vägg.
Just
så att man får en helt annan blick när det är ens eget område.
Ja, just det, just det.
Så att det är en bra poäng, verkligen. Och också en annan bra insikt där, det är ju att den här perfektionismen är ju väldigt spridd, men den kan vara väldigt, väldigt avgränsad. Och då blir den kanske inte så himla svår.
Listan över problem med perfektionism nummer 4.
Vi var inne på det lite grann tidigare, det här med att den här perfektionismen kan svälla ut över sina breddar och börja omfatta även andra då.
Ja, just det.
Så att man blir dömande mot andra.
Här har du eventuellt det som kan få mig att vilja ompröva religionen.
Ja.
Att det, ingenting av det du har sagt hittills är ett dugg kul att tänka att jag till exempel, att det är en måttstock som jag håller upp mot Alex eller min son. Eller de jag är chef över.
Nej.
Men jag antar att det gör jag.
Jag tror att det är det som jag blev så provocerad av med den här städgrejen.
Ja.
Du vet så här, du får jättegärna ha dina rigida och crazy regler för hur mycket man ska städa i en fjällstuga. Mm. Men jag tänker inte göra det. Kom inte här och liksom ge mig dåligt samvete.
Nej.
För att jag inte skrubbar lister med tandborste. Så. Att applicera en standard där det är liksom ouppnåeliga mål på andra personer är ju inte jättehärligt för någon.
Så. Nej, eller liksom att se så här...
Man blir ständigt
besviken.
För
mig är det viktigt med längden på bindestrecken, men de flesta som läser mejlen som utgår från vår organisation bryr sig inte om det. Och vad händer med mina arbetskamraters arbetslust och pepp om jag är där och gnäller om streck ideligen? Är det en strid som är verkligen värd att ta, eller ska vi säga det är inte hela världen?
Must be nice to be so goddamn perfect, huh?
Listan över problem med perfektionism nummer 5.
Man kan få problem med relationer. Det här är ju inte ovanligt då. Och jag menar, allt det här vi har nämnt hittills kan ju hänga samman med det såklart.
Mm.
Men en grej är också, som vi har nämnt någon gång i förbigående, just det här att, som jag också har stött på mycket, att folk som är extremt måna om att alltid uppvisa en perfekt fasad.
Mm.
Det uppstår inga riktiga mänskliga möten där.
Nej, just det. Det har du återkommit till både i när vi har pratat om dating och hur man blir omtyckt och pratfall-effekten, att dratta på ändan vad som gör med ens likability.
Ja. Man måste ständigt vakta på sin fasad och man kan aldrig liksom vara naturlig öppen och så.
Nej.
Så att det blir knepigt i relationer.
Ja.
Plus att man lägger sig till med massa beteenden som tenderar att... alienera en partner. Alltså till exempel jättemycket så här, man söker återförsäkring ganska mycket. Det blir en slags liksom, ångest då, att man, är det här perfekt nog? Är det här bra nog?
Just det.
Den här uppsatsen, kan du inte kolla på den? Är den liksom, funkar den? Är du helt säker? Kan du inte läsa en gång till?
Just det.
Börjar du känna att jag är jobbig nu?
Ja, jag känner att du är jättejobbig.
Så att det kan ju stå.
Men i min perfektionism ingår att aldrig någonsin behöva hjälp. Så jag skulle inte låta någon annan läsa en uppsats och kolla om den var okej. Det är ett nederlag.
Ja.
Men jag fattar att i en relation, en ständig som bekräftar törst, jättetufft. tröttsam.
Ja, så att, och det är bara en av de här liksom perfektionismkopplade beteendena som kan bli vanliga och störa en relation.
Och, sådär. Och där kan, om man tar fjällstugexemplet så är väl det, gissar jag, måste det vara jättevanligt att om folk nu har den här random perfektionismen, att för någon är det jätteviktigt att disken diskas på ett visst sätt, eller att bolognäsen är tillagad på ett visst sätt, eller att man har rena kläder, eller att barnen har rena kläder, eller att böckerna står på ett visst sätt i hyllan. Och när man har olika sådana områden så kan det antingen då kanske vara att det fint kompletterar. Du ser till att det är rent och fint hemma, ja, och jag ser till att det är rätt stavat. Mm. Men att det också blir konfliktyta för att man tycker att den andra prioriterar fel.
Ja.
Gud, jag känner igen det från liksom goda vänner där någon bara, det gör inte så mycket med skit på golvet, men det är liksom partners stora, stora käpphäst. Man går inte in med skorna. Liksom.
Nej, just det. Och liksom om jag inte har någon slags parterapeutisk syn på det, då, så då får man ju försöka få till det här liksom, empatiska mötet, att man försöker förstå vad det här betyder för ens partner, och sen så kanske man kan, det brukar öppna för lite kompromissvilja.
Just det.
Då kanske man, okej, om det är otroligt viktigt med rent på golvet, så kan jag börja ta med ytterskorna faktiskt i handen. Sådär. Det är ingen stor uppoffring och det jag vill för mig, ju, även om det inte betyder något för mig. Sådär.
Just det, och det jag vill göra för att du anstränger och stoppar in osten i rätt plastpåse, för det är viktigt för mig.
Ja. Så det kan man ju bjussa på då.
På listan över problem med perfektionism på plats nummer 6 hittar vi.
Man kan inte vinna. Alltså det blir aldrig bra.
Blir det aldrig bra?
Man blir aldrig klar.
Blir man aldrig klar?
Nej.
Jag tycker det är som hela poängen. Att man bara, check, bra. Så.
Det finns ingen vila, alltså i den perfektionism som behöver behandlas i alla fall. För lyckas man så inramar man, perfektionisten då, ramar då ofta in det som att det inte var tillräckligt krävande. Jag läste en artikel av en fantastisk kollega till mig som heter Alexander Rosenthal. Svensk, väldigt duktig på det här med perfektionism till exempel och prokrastinering i hans...
Ja, det ringer klart. Han skrev kanske en bok om detta.
Det har han gjort. Han har skrivit en bok om prokrastinering som jag citerat i något avsnitt. Och han är mycket mer media och är allmänt superduktig forskare och psykolog. Så här. Han har skrivit en forskningsartikel här med en fallstudie som jag läste, och han tog upp det exemplet där då att om man lyckas till exempel med en svår skoluppgift, om man pluggar, då är det inte så här att korka upp champagnen, utan då är det, det gick nog bara bra för att min lärare var extra snäll i bedömningen. Jag får ta i mer nästa gång.
Just det.
Jag gjorde inte tillräckligt den här gången.
Ja, alternativt det där att så här, jag pluggade för mycket, det var ineffektivt av mig att lägga så mycket tid på något som jag hade kunnat maxa med mindre nedlagd möda.
Ja,
att det är någonstans den strävan efter liksom den perfekta ration, nedlagd möda och utfall.
Exakt. Så jag hade kunnat prestera bättre på annat håll kanske om jag hade pluggat lite mindre till det här. Dumma mig.
Ja.
Ja. Så att när man lyckas så misslyckas man. Och när man misslyckas så misslyckas man. Och slutsatsen är alltid att jag måste försöka mer. Jag måste göra bättre. Jag duger inte. Så att man är aldrig bra. Det korkas aldrig upp champagne.
Nej.
Det duger aldrig.
Nej, det kommer alltid nya grejer.
Ja.
Alltså så att vid sekunden man bara, yes, det gick bra och nu det här.
Ja, och ju sämre den här prestationsbaserade självkänslan blir, desto mer måste man försöka och desto mer självkritik eftersom man alltid misslyckas på någon nivå. Alltså det blir en ond spiral. Bara liksom nedåtgående.
Det här var inget peppigt att dö.
Nej. Och det här leder oss automatiskt vidare till nästa punkt.
Ja, och det är nummer 7 på listan över problem med perfektionism.
Perfektionism är kopplat till en rad psykiska problem.
Hopp.
Hänger samman med, korrelerar. Man tänker att det vidmakthåller mycket av de här problemen som jag nu ska nämna. Depression, stress, sömnproblem, ätstörningar, prokrastinering. Prokrastinering, att skjuta upp saker. Det blir en coping-strategi för att liksom kunna stå ut med sitt obehag och skydda jaget. Jag ska förklara vad jag menar. Hade jag bara börjat i tid,
just det,
så hade det här säkert blivit bra. Så att man liksom skjuter upp för att inte ge sig själv tillräckligt med tid för att åstadkomma något perfekt.
Just det.
Alltså det blir ett litet försvar sådär. Och en annan grej kan vara att det måste vara så perfekt. Alltså det måste bli så himla bra så att jag kan inte ta det just nu.
Jag
måste vänta tills det känns helt rätt.
Ja.
Alltså man bara skjuter fram av det skälet.
Så att relaterar.
Så prokrastinering kan bli ett problem där också då. Tankar på det här?
Nej, bara tilläggstanke att Det är ju också en otroligt störig egenskap att säga att man har. Och nu vet jag att det här programmet är upplagt utifrån mallen att jag är perfektionist. Men fy fan vad störiga personer är som bara, ursäkta, en perfektionist. Men jag står inte ut med så att det är personer som skryter om att de är perfektionister. Inklusive mig själv, fy fan vad tröttsamt. Det är ju bara skryt.
Det är sån här, vad är det för svagheter?
Frågan på anställningsintervjuer. Ja.
Kommer för mycket tid, jag är perfektionist. Men när man ramar in det, när vi, efter våran lista med 7 problem så känns det inte lika attraktivt kanske.
Nej, visst.
Mm.
Har vi nog mer på listan?
Det har vi inte.
Nej, då var listan slut.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin. Jag tänkte att vi ska bara säga något om det här med perfektionism och åldrande. Vi pratar om att det är alltså man får ofta med sig det så här hemifrån, tidigt inlärda livsregler och så. Vi har ju pratat om hur man blir softare på många sätt när man åldras, till exempel i vårt avsnitt Livets lyckokurva.
Ja, just det.
Men just med perfektionism så verkar det inte riktigt automatiskt lösa sig i takt med att man åldras. And in fact, it may become worse as people age, säger Martin Smith som forskar på St. John University i England. Han och hans team gjorde en meta-analys, satt ihop en sån studiernas studie, där man kollade på hur perfektionism kopplar till olika personlighetsfaktorer och så. Och det de kunde hitta då, det var att när perfektionister åldras så verkar de mer benägna, de har närmare till osköna känslor som ilska, ångest, irritabilitet. Och han tolkar det som att när perfektionister liksom hela tiden under livet misslyckas med att nå sina mål, vilket man ju definitionsmässigt gör då, eftersom det aldrig blir bra,
just det.
Så börjar man få en väldigt bitter livshistoria.
Man har inte fått duga en enda gång.
Här har jag gått i 70 år och aldrig dukt. Sådär. Där verkar
men
det inte...
Men gud vad opepp. Den vill man inte bli.
Den vill man inte bli.
If I'm gonna marry someone, she has to be perfect.
Tänker du att det här med perfektionism kan ha påverkats av någon stor rörelse i samhället de senaste decennierna?
Ja, som är allt annat som har med fasader att göra. Tänk att frammarschen för bildmediet, sociala medier, Instagram etc. Såklart. Lägger öser på, vad säger man? Öser kol på kvarnen.
Bensin på brasan kanske?
Ja, det är precis.
Kol på kvarnen.
Japp.
Nej men visst, absolut. Man tänker sig att sociala medier har så att säga förstärkt perfektionismen på samhällsnivå.
Men då är vi så otroligt, otroligt tacksamma för alla jättevältränade, tjusiga träningstjejer som lägger upp en bild där de vrider sig lite, de har en liten valk på höften, så säger de, kolla, även jag är inte perfekt. Det kan verkligen rädda, inte bara en dag utan en hel vecka.
Du är ju bjussig på så sätt.
Nej men, Björn. Sånt där får man inte säga.
Nej men jag menar inte med liksom, jag pratar inte om specifik kropp här, men att du kan skoja om, vad vet jag. Liksom.
Det är för att det här är ett av mina absolut mest grundläggande motton. Hellre ful än fåfäng. Det kan vara trasigt, det kan vara skavigt. Alltså, i en väldigt tidig ålder när jag upptäckte att jag kommer aldrig kunna bli perfekt på lux. Jag är liksom alldeles för långt ifrån toppligan. Och då behövde jag vända det till något som jag kunde liksom göra till liksom, hur fan kan man som ung tjej förhålla sig till denna hets på utseende? Och då blev det ett sånt där mått. Och det här ska sägas, det var liksom begynnelsen av grunge också, när det liksom fanns en ideologisk grund bakom det.
Det var lite härligt, var det inte?
Nej men alltså Björn, det har räddat mitt jävla liv. I alla fall så blev då det där mottot att hellre ful än fåfäng något som jag... Och det håller jag liksom verkligen i fortfarande. Senast idag skulle jag spela in någon så här viktig tv-grej och bara säga, jag måste ha fin. Så bara, nej vänta nu här, hellre ful än fåfäng. Och att känslan att så här, jag väljer bort att försöka anstränga mig, den har varit viktig för mig. Det är liksom ett vägval, att jag försöker inte... Och när jag väl försöker så blir jag mycket, då tar jag en mycket, mycket större risk.
Just det. Man har ju sina områden där man är fåfäng. Och jag pratar inte nödvändigtvis om liksom utseende här. Utan...
Nej, bokhyllan eller liksom...
Det finns några grejer där man är lite sådär. Alltså om man ska vara självransakande.
Vilka är dina sådana? Vad är du liksom noga med?
Vad är jag lite snobbig med? Jo, men jag kan vara med typ böcker faktiskt. Musik. Jag vet att det är många som är rätta tycker att det är oskönt. Och det kan jag själv tycka. Och jag labbar väl lite med det där och försöker att vara mindre snobbig då kanske. Alltså det skulle bära mig emot att dela, att jag lyssnar på en sån här...
Charles and Eddie, would I lie to you baby?
Att jag lyssnar på en skämssång. Det skulle vara svårt. Det skulle vara lite svårt för mig att lägga ut. Så. Vad har du?
Allt som har med skriv att göra. Och... socialt har jag nog vissa sådana där grejer som otroligt är väldigt rigid. Att så här, man bjuder alltid in. Eller liksom man, kommer man hem till någon så har man alltid med sig något. Eller liksom sådana där det är jag noga med. Mängden mat. Det får aldrig vara för lite. Alltså det är sånt kardinalfel så att det liksom så här hoppa av jordens yta, tack, om du inte lagar mat nog till gänget som ska äta. Noga med... kommunikation generellt tror jag är en sån där att så här, försöka göra mig förstådd, att du som lyssnar begriper vad det är jag försöker säga och att det liksom är spot on, att det är långt ifrån perfekta, det är viktigt för mig. både i prat och skrift, tror jag. Det är en rolig grej att fundera kring. Så här, vilka saker är du noga med? Vilka saker är dina liksom?
Ja, och det jag tänker mig är så här, man kan göra det lilla tankeexperimentet. Kan jag motivera det här? För jag tänker mig en del av de här sakerna som du sa nu är ju, skulle man ju lätt kunna argumentera för. Alltså,
jag kan... Det är inget schysst att låta sina vänner svälta när de bjuder på middag.
Precis, så att det tycker inte jag är någon sån här rigid regel som man behöver jobba med. Utan det är bara bra liksom, på alla sätt. Mm. Men visst, det är intressant att fundera på. Vad man har själv för lite sådana som man nästan inte ens kan argumentera för.
Så det
bara ska vara på ett visst sätt. Men vi pratar om sociala medier. Jag tänkte ta upp en studie om det. Det var en Thomas Curran på University of Bath i England. Och hans kollega Andrew Hill som kikade på... De har gjort en jätteenkäter med mer än 40 000 college-studenter. Som får göra en sån här perfektionismenkät från 1989 till 2016 däremellan då.
Mm.
Och kunnat se att andelen som hamnar i, vi pratar om sån här social perfektionism. Att det är viktigt för mig att vara perfekt i andras ögon. Att andelen som hamnade på någon slags liksom, kliniskt signifikant nivå av sån perfektionism dubblades. Ökade från 9-18% under den här tidsperioden.
Alltså på något lite så exponentiellt sätt så att man ser att det här är något som har hänt i samband med bildmediet.
Ja.
Ja,
precis. På 27 år då, så har andelen dubblats som känner att det är jätteviktigt att jag är perfekt i andras ögon.
Men gud, vad jobbigt för att ta fallhöjden.
Ja.
För mig är det A och O. Att så här, jag vill inte ha 10 fina bilder på mig själv på raken, för sen när någon väl ser mig på riktigt så bara...
Ja.
Att så här, det är jätteviktigt att vara liksom... Ja. Inte lova mer än man kan hålla.
Just det, precis. Under min otroligt korta Tinder-karriär så funderade jag mycket över det där. För att en del är så uppenbart såna här filter...
Ja.
Personer. Och jag menar, det är så otroligt kortsiktigt.
Ja.
Alltså det är så otroligt kortsiktigt. Ja. Det funkar ju bara tills man ses.
Ja, exakt. Och det finns, även där så skulle jag ju säga att det säger ju tristare saker om personligheten och dens själv... förtroende än vad den säger bra saker om luxen.
Ja.
Att det, liksom, det blir mer minus än vad det blir plus i slutändan.
Visst, och sen så är det samtidigt väldigt lätt att förstå att man hamnar i det. Om man med en lätt liksom, svepning i sin story, om man med en minimal tumrörelse kan helt plötsligt se ut som att man är jättefin hy.
Ja.
Då är det väl lätt att man gör så.
Och därmed fortfarande vara runner-up to be Björn Hedensjös next big thing. Det är klart man hit med filtret, för fan. Hur gör vi för att behandla denna perfektionism som ibland blir sjuklig eller åtminstone får konsekvenser och gör till dumma människor? What to do nummer ett?
Men en sån här grej som man får börja med ofta, det är att man får jobba mycket med motivationen. Eftersom perfektionisten kan vara lite svår att övertyga.
Mm.
Alltså, på vilket sätt kan det vara dåligt att jag vill vara bra? Är
just
du med?
Det.
Så att man får jobba en hel del med motivation då, liksom verkligen... utforska vad det kan vara som kan, skulle kunna motivera den här personen till att jobba med det.
Det märker jag ju, även om min perfektionism är väldigt, väldigt selektiv, så är det ju fortfarande så att det känns som att så här, jaha, men du vill få mig att börja stava dåligt.
Ja.
Du vill få, så här, på vilket sätt skulle det gynna mig, mänskligheten, samhället, att så här, slarva mer på det området? Alltså det, instinktivt så känns det ju som att det är en lösning på ett icke-problem eller en försämring av något.
Ja, precis.
Och då vill du hävda att det är istället en förbättring av livskvalitet.
Ja, exakt. Att man ska visa på så här fördelar och nackdelar med perfektionism. Att man har en sån ingång.
Mm.
Okej, på vilket sätt är det bra med perfektionismen? Istället för att bara så här fördöma den.
Mm.
Så har man den liksom öppenheten. Så där.
Mm.
På vilket sätt är den här bra för dig och på vilket sätt kan den vara problematisk?
Mm.
Och då brukar man ofta komma fram till någon slags... Alltså man kan till och med göra en sån här prestationskurva som visar att vid en lagom dos, med lite perfektionism sådär, så kan jag liksom höja min output. Det blir, jag kan producera mer och bättre.
Mm. Typ. Och det gynnar kanske samhället, mänsklighet eller så. Mm. Ja.
Men om jag lägger 4 timmar på att läsa igenom mitt 6 sidors PM 180 gånger...
Mm.
då kanske det liksom försämrar min totala output. Alltså det
ja,
blir...
exakt. För att inte tala om alla de timmarna du lägger på att gräma dig över att du skickade iväg den med 3 felaktiga längder på talsträck.
Den typen av grejer, ja. Och i den här fallstudien av Alexander Rosenthal som jag läste så var det just något sånt att den här högpresterande läkarstudenten som höll på att helt kollapsa kunde se det där sambandet. Okej, att vid en liksom viss dos av ansträngning så presterar jag jättebra. Men vid lite mer ansträngning så bara rasar allt. Alltså hon kunde rita en sån linje. Sådär. Och hon gjorde själv den här liknelsen. Att, det är lite som en elitidrottsperson som öser på bra och det ger resultat. Men sen så går träningen överstyr. Och då bryter kroppen ihop. Så att bara jobba lite med det tänket. Sådär.
Då kommer punkt 2 på den här listan, vad vi ska göra åt vår perfektionism, kära lyssnare.
Och då är det att utmana hypoteser och bryta mot regler. Det vill säga, vad händer om jag skickar iväg det här utan att göra en enda manuell stavningskontroll? Jag nöjer mig med datorns och bara, sen skickar jag iväg det här. Får man ställa upp en hypotes innan? Ja, men troligtvis kommer min handledare eller chef eller vad det kan vara att hitta ett gäng stavfel eller syftningsfel eller något och kommer påpeka det och jag kommer känna mig rätt värdelös. Det är hypotesen. Testar man den, nästan alltid blir det inte så illa som man tror. Alltså det är ett vanligt sånt beteendeexperiment i alla fall.
Ja, just det, precis.
Faktiskt det som brukar vara ofta den liksom mest verksamma ingrediensen, att börja bryta mot sina regler. Och då kan det vara svårt att gå på de allra liksom djupast liggande reglerna först. Alltså man får ta det lite...
Lagom dos.
I etapper, ja.
För då ser man att de här läskiga konsekvenserna som jag målat upp för mig, det blev inte så.
Nej.
Det var inte så jävla farligt.
Exakt.
Plus jag utökade min beteenderepertoar.
Precis.
Så nu kan jag även med vänsterhanden slänga iväg ett mejl om jag måste.
Ja, just det. Och att det tar ett tag när man kommer dit. Men man får testa ens... Värsta farhågor inträffar inte. Så liksom lär man sig att det här... Så här kan man också göra.
Remind me igen, vad vinner jag på det? Varför ökar det här min livskvalitet?
Ja, men alltså på 1000 olika sätt. Till exempel, säg att du frågar din sambo en gång var 5:e minut så stämmer du av någonting. Är det här tillräckligt bra? Duger det här? Är jag tillräckligt snygg nu?
Blir mindre tjatig mot sambo, får eventuellt behålla sambo.
Ja, slipper lägga 4 timmar på något som du kan göra på 2 minuter.
Blir mer effektiv.
Och liksom får massa tid över till annat.
Det
är så otroligt mycket ältande och ruminering.
Just det.
Alltså man skickar iväg den där uppsatsen, om vi nu ska hålla fast vid det exemplet.
Ja.
Och sen så kan man inte sova för man ligger bara och grubblar på hur den ska mottas och så. Men om man blir mer trygg med att bara trycka på knappen utan att kolla 20 gånger. Alltså till slut så kommer man... Då kommer den typen av grejer att lätta.
Lite mer liksom tillfreds. Lite fler timmar som ägnas åt att inte ha ångest.
Precis, och jag menar, det här är det stora i terapi. Alltså jag brukar väldigt ofta sälja in terapi som en frihetsprocess. Alltså att man blir... Att inte vara så här väldigt regelstyrd är ju att vara fri.
Just det.
Man kan i varje given situation agera så som man vill. Utifrån ens...
Det är slukt det där, Björn. För det betyder att jag fortfarande får, om det är jätteviktigt någon gång, så kan jag hålla på och stava så himla rätt som det bara går. Men jag har friheten att välja. Jag är inte låst för det. För man vill inte vara låst.
Nej.
Jag vill inte känna mig som en människa som bara får göra på ett sätt.
Nej.
Utan jag kan göra på alla möjliga. Så frihet är... Fan, key.
Precis, och just den här typen av beteendeexperiment brukar jag säga in på det här viset, att den här liksom perfektionismångesten är som en tvångströja, och att liksom varje gång man bryter mot en regel så är det som att sprätta upp ett stygn i den där tajta tvångströjan. Och målet med terapin är att man ska studsa ut på en sommaräng i en linnekaftan.
Gud, goals, Björn!
Ja. Studsa ut i livet på det viset.
Gud vad mysigt.
Damn it, I'm supposed to be perfect.
Tips nummer 3, vad man kan göra åt sin perfektionism.
Det är att man ska ändra det som man grundar sin självkänsla på, eller justera där lite grann. Vi har ju sagt att den är väldigt prestationsbaserad hos perfektionisten. Och då ska man Ja, just det var det här som du...
Jag ifrågasätter.
Det var mycket talking back när vi pratade om det här.
Käfta emot.
Du käftade emot, ja. Du bara, vadå? Varför ska man ha något annat än prestationsbaserad självkänsla?
Ja, nej, men jag tycker att det är så himla lätt att säga, men vad är det då? Liksom, bra som du är. Nej, eller liksom vadå?
Vill du ha ett exempel?
Ja.
Ja. Och det här hämtade jag rakt ur den här fallstudien som Alexander Rosenthal skrev då. Och det här har jag faktiskt själv stött på i kliniken. Och jag har gjort exakt samma grej. Nej, men det här. Att du har en perfektionist som utöver allt sitt perfektionistande på jobb och i hem och sådär, också gör ett perfektionistiskt projekt av sin löpning. Det ska liksom mätas och kapas tider. Och det är pulsklockor eller appar och sådana grejer. Alltså, jag menar, det kan vara ganska motiverande. För mig är det kul sådär, tycker jag. Jag tycker det är roligt att mäta min löpning. Alltså, jag har verkligen inga sådana ambitioner. Jag tycker bara att det är skojigt. Och, alltså, det är verkligen lustdrivet att hålla på med appar. Men det är inte det för den här perfektionisten. Där även så att säga, löpningen i det här fallet då, blev ett sådant prestationsprojekt. Och att då liksom ta bort mätningen, så kan löpningen bara få vara löpning. Alltså någonting som man mår bra av och som är härligt och som man är närvarande i. Det behöver inte handla om att man springer milen under 40, är du med? Så att man tar bort prestationsdelen och gör utrymme för allt det andra.
För jag försöker formulera om det så att jag själv begriper.
Ja.
Att istället för att se någonting som någonting jag betygsätter i efterhand, så ska det här jag gör vara någonting jag känner tillfredsställelse av i själva görandet.
Ja, precis.
Det är kul att skriva det här mejlet eller den här uppsatsen eller tvätta fogarna på det här kakelplattan. Jag njuter av det.
Ja.
Det handlar inte om huruvida det blev bra nog i slutändan eller inte.
Nej, exakt.
Jag tycker ju de flyter in lite i varandra. Mm. Alltså, min njutning över att springa i stunden hänger också ihop med känslan av bra gjort.
Ja.
Duktigt presterat.
Mm. Precis, man får försöka separera dem lite grann. Och då, det här med förlåt, jag vet inte för vilken gång i ordningen, men genom att vara lite medvetet närvarande i sin aktivitet. Då, att så här, okej, nu lagar jag mat här och det är härligt att stå och liksom rota runt i den där osobokon. Och det spelar inte så stor roll vad alla tycker om det eller vad de sätter för betyg på den här måltiden efteråt. Sådär.
Vet du vad, det där går faktiskt att praktisera. Vi gör det rätt bra på jobbet på Stockholms kvinnohistoriska där vi har väldigt, väldigt mycket att göra. Och väldigt lätt så hamnar saker som är superroliga projekt som kan förändra historieskrivningen, som kan spela roll för liksom, stora grupper, blir till prestation och sitter man så här, och hur ska jag få färdigt det här, vi behöver göra det här, vi behöver det. Och så pratar man i termer av måste och behöver och sen så bara, fast vänta, stopp, fatta att vi får göra det här. Fatta att det får vara vårt jobb att se till att kvinnor med HIV i historien får bli en del av berättelsen om AIDS. Fatta så här, att det är så här, wow! Och att, så att försöka stryka liksom de här måste, behöver, ska och byta ut emot så här, har möjligheten att vi får göra
men det där
det
är svinbra. Det där är en sån grej som man faktiskt gör också kliniskt ibland, att man så här, jag måste hämta ungarna på föris klockan 4. Testa det med en annan formulering.
Jag vill. Jag får.
Ja.
Vad kul för mig att.
Ja. Och det är också en ganska bra övning för att få syn på vad man faktiskt ska välja bort. Eller hur? Alltså om man förlägger agens till sig själv, att jag väljer faktiskt om jag vill göra på ett visst sätt eller på ett annat sätt, då blir det också liksom tydligt att man faktiskt kan, eller att det är upp till en själv att välja bort saker. Men åter till det här med liksom att man ska ändra vad man baserar sin självkänsla på då. Alltså i praktiken handlar det ofta om att man ska liksom återintroducera massa aktiviteter, för att livet har börjat handla om så himla mycket om prestation så att man kanske till och med har slutat med massa saker. Så här, vad tyckte du om att göra förut? Ja, men det var så här, med oljemålningar tyckte jag var kanon. Så det var en aktivitet som jag... Det var ingen prestationskoppling och så. Att man liksom återintroducerar den typen av saker. Matlagning eller... Men det har jag lagt ner helt nu, för att nu är det bara jobba som gäller. Okej, men då gör vi utrymme för det. Och så brukar man ibland ha sådana här liksom tårtdiagram där man kan följa liksom utvecklingen över hur mycket tid man lägger på olika saker.
Kul. Okej, då är det då tips nummer 4 på vad man kan göra åt sin perfektionism.
Ja, alltså helt kort, då jobbar man med sånt här perspektivskifte. Det kan vara hjälpsamt för att komma åt tankefelen, att man om man nu är en sån som kanske inte är så dömande mot andra men har väldigt hård måttstock på sig själv, då kan man köra. Men vad skulle du säga till en kompis som hade gjort det här? Skulle du...
Just det, du tycker inte att Lisa är dum i huvudet om Lisa stavar sådär eller har fel på ett prov. Eller?
Och det finns en massa övningar av den typen, jag ska inte fördjupa mig i det nu. Men att man får
behandlar sig själv som om man skulle vara en person man faktiskt gillar.
Ja. Precis, man får lite hjälp med perspektivskifte på olika sätt då.
Och då tar vi sista punkten på vad man kan göra åt sin perfektionism om den är skadlig för en.
Ja, men det är väldigt nära kopplat till det sista du sa på den förra punkten. Att behandla sig själv som en person man faktiskt gillar. Nämligen så här självmedkänsla då. Att man försöker komma i kontakt med den här inre vänliga rösten som finns där hos alla. Mer eller mindre svår att komma åt sådär. Men att man faktiskt kan... För att den här perfektionistens röst är extremt dömande. Det duger aldrig sådär. Att man plockar fram den här liksom alternativa, den här inre vännen som kan balansera lite där. Du är helt så perfekt. Jag hoppas att vi inte har låtit dömande, för att det här är ju, ja men du Lina har ju tydliga sådana tendenser som du ser själv, jag har det också på vissa områden och det är djupt mänskligt, alltså verkligen, verkligen. Och ytterligare ett uppmuntrande litet säg är att forskningen visar att de här behandlingarna är jätteeffektiva faktiskt. Väldigt goda resultat. Och det finns till och med såna online så här internetpsykiatribehandlingar man kan göra för att få hjälp med det här.
Jag tänker inte söka hjälp. Så mycket vill jag ha sagt. Tack så mycket för idag, säger jag, Elina Tomskord, och psykologförfattare Björn Hedensjö. Detta avsnitt har klippts av Peter Malmqvist, producerats av Klara Wallin och spelats in på Beppo. Ni hittar oss på Instagram där vi heter Dumma Människor. Och ni får jättegärna gå in och skriva uppmuntrande tillrop antingen på vår Instagram eller... i era egna flöden och berätta för folk att de borde lyssna på vår podd om ni tycker att de borde det, för vi blir jätteglada ju fler som lyssnar på den, såklart. Ja, det var väl det. Tack hörni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.